ordet. En ros, en blixt, en källa. Det är ordet. Världsorskan går, men hjärtats lilla käril, själens örta gård och hjärnans tanket rassel, dock föder ord så vilt och stilt som sommaraftonsvalan snodde tätt vid marken för att sin unge mätta trots världsbrand slumrande. Du Gud i ord, du tak och golv och vägg och himmel, mull och monster, änglabarn i djävulshamn, du enda fasta flyktiga i början mellan slut och början, i sköte grav. Du ordets Gud, en ros, en blixt, i mörka källans speglar, en stelnad fasa, himmelsk hägring, du.
Ja, och då har vi precis hört ordet av Elmer Diktonius, och det får man ju säga är en man med ett fantastiskt namn, och han var för mig tidigare okänd innan vi började detta. Jag antar att det är lite samma för dig, kollega, eller?
Ja, det måste jag säga.
Ja, ja.
Det visar alltså sig när
jag... Ja, jag skulle bara, just det här namnet var ju en sån här sak som man ryckte till direkt på, eller hur? Innan vi pratar mer om dikten i sig så tänkte jag bara, vi kanske skulle stanna lite vid detta namn.
Det lustiga är att Elmer Rafael Diktonius, som var faktiskt född som, enligt min research så har det funnits i Finlands kyrkböcker i flera hundra år.
Ja, jag har hunnit titta så mycket också och kontrollerat samma sak. Det är ju ett prästnamn.
Ja, det heter jag inte. Okej.
Ja. Nej, men det är ett typiskt prästnamn att lägga till en sån här Ionius-ändelse efteråt. Så har gjorts i Sverige och i hela Norden. Så att, ja. Men ursprunget till det vet jag ju inte. Alltså, prästnamn brukar ju vara att man tar ett Nilsson och så gör man om detta till något latiniserat och då blir det Nilsonius eller någonting sånt där. Och vad Diktonius är då, det är, om det är en plats eller det är något finskt annat namn, det vet vi ju inte. Liksom. Så långt har vi inte grävt.
Jag försökte googla hit och dit, men jag hittade ingenting förutom, jag försökte söka i finska arkiv och så, men det gick inte så bra. Så att, tyvärr.
Nej, det är samma, du tittade i de finska arkiven. Jag tittade i de skånska och jag kunde mest bara konstatera att jag blev väldigt belåten av det här namnet. Det var ju ett namn som liksom gick rakt på sak vad det handlar om. Det är ju som med vissa namn. De är ju yrkesrelaterade, får man ju säga.
Ja, lite som, vad heter det, Lisa Frost på radion som läser upp vädret.
Det är kallt, ja. Det är bra. Alltså, yrkesnamn och soldatnamn och såna här saker har ju genomsyrar ju vår historia med. Jag menar, om du hör att en person heter Henrik Ståhl, så vet att det där var någon tuff typ en gång i tiden. I alla fall i hans släkt har det funnits någon tuff typ som förärades detta namnet. Eller Johan Munk.
Eller Smed kanske.
Ja, precis. Eller Smed, precis. Jag menar, namn hänger ofta samman. Och i detta fall är det ju helt fantastiskt. Eftersom,
ja, man kan ju fundera. Det vore värt att gräva i om man hade någon diktare, om det kommer från latin eller något sånt där.
Om det kan vara så, ja. Så kan det ju vara. Eller så är det bara så att det fanns en förfader som tänkte, någon gång i framtiden så kommer någon bli förbaskat nöjd med att ha det här namnet. jag tänker att vi säger så länge som vi inte vet vad vi pratar om.
Ja, han lade ner ett frö i marken och tänkte att nu, det ska bli en poet av detta.
Det ska fan mig bli en poet om det så dröjer 500 år.
Vi bor i Finland, så det är nästan oundvikligt.
Ja, just det. Det här är ju också en finne vi pratar om. Det här är ju inte en svensk, utan detta är en Sverigefinne.
Född 1896 i Helsingfors faktiskt. Även om han tyckte om svenska, för att han sa någonting om att just det språket hade en mustighet som man inte alltid fann i finskan, tydligen.
Ja.
För han var ju väldigt förtjust i, och eftersom han var modernist så var han mycket förtjust i att det skulle låta rätt också. Inte bara se bra utskrivet, utan uppläsningen, som vi då hörde nyss, var minst lika viktig.
Det är ett helhetspaket, ja.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det är väl de här vissa R och såna här saker och grr-ljud som vi i svenskan har som man inte har i finskan.
Nej, han sa som... just det i grönt tror jag han tog upp som exempel.
Ja, ja precis.
Och han... Ja. Det märks att han var modernist, för han skrev bland annat en Birgittas bilderbok knäppt och knåpad av farbror D. Som är ett album med inklistrade fotografier tagna på Åland och med inklistrade lappar med korta konstlösa verser eller stora bokstäver i bandlista. Det var tydligen en grej på Sverige att man gjorde så som modernister och skrev ju bara små bokstäver.
Mm.
Så han var... Sen var han dessutom med och grundade en tidning för just modernismen, Ultra. Så att han ville öppna fönstren mot Europa som han skrev.
Men modernismens grundpremiss är väl lite grann, det finns liksom inga regler som inte får lov att brytas vad gäller hur man skriver.
Nej, snarare
hur man
ska de brytas.
Ja, de ska ju brytas till och med, annars är det ju inte modernism så att säga. Så eller... meningsbyggnader och ordlängd, eller meningslängder och så vidare är ju alltid väldigt speciella i modernistiska dikter. Kraftfulla, det är alltid mycket känslor och kraft som ska ligga i hur man snickrar ihop en mening.
Eller
hur?
Ja. Men om vi ska ta... Ja. Om vi ska ta själva ordet så att säga, vad, har du någon känsla inför vad du tycker om den?
Jag har ju funderat flera gånger på vad är det han talar om i ordet. Jag har många gånger, alltså jag är inte helt säker på vad det är han, om det är någon, eller om det är bara ord han pratar om helt enkelt, ordets kraft.
Jag lutar åt det och en slags hyllning och förbannelse av människan som kreativ vara. Så han pratar ju om världsbränder, han skapar om änglabarn i djävulsamn. Någon slags människan som ordets frambringare. Typ.
Ja, alltså det är... Jag läste någon säga så här om honom, att har du en gång hört honom läsa en dikt så sitter det liksom i, och du hör hans röst i varje skrivet ord av honom. Och det ser jag direkt nu här, när jag läser texten framför mig. Jag hör den här passionerade sverigefinska kraftfulla uppläsningen. Jag kan liksom inte se det annat än detta. Så att det är ju det, alltså för mig, jag har svårt att stirra mig igenom det. Jag ibland missar betydelsen. Jag fastnar ju bara att det är så kraftfulla ordval överallt.
Ja, jag menar, jag kan inte påstå att jag har någonstans. Jag kan inte vad ska man säga, försvara min tolkning utifrån bilden. Nej. Det är väldigt subjektivt, som du säger, mycket mustigt språk.
Ja. Ja. Så.
Och, vi brukar ju ta, vill du läsa mer om? Mitt svar är ja. Speciellt en roman han skrev som heter Janne Kubik. Ett träsnitt i ord. En historia om en hård man som det går illa för. Men jag tänkte med hans röst. Det måste
jag. Ja, jag är helt, jag är väldigt förbryllad. Varför har jag missat den här personen innan? Jag känner mig väldigt så. Det är klart jag vill läsa vidare detta. Jag är också, det blir ett ja på det för mig med.
Du kanske har läst den. Jag talade med en gammal vän som hade honom som favorit.
Ja.
Och hon sa att Jaguaren är något han har skrivit. Den har du säkert hört.
Det kan nog stämma igen. Jag tänkte, men jag har inte sett namnet nog antagligen då, utan det har gått mig förbi.
Du kan få lite brottstycke här från den.
Ja.
Natt, nu läser inte jag som han. Vattenfall mumlar lågt. Jaguaren sover. En myra slickades klo. Vem viskar? Morgonen kommer solfläck att dansa. Han, alltså det blir mycket sämre, det hör man ju redan nu. Man ska ju vara han för att läsa det.
Man ska ha den här lite
aggressiva
finskan. Ja, precis. Nej, men han har ju ett helt annat sätt att vara än vad vi snälla försynta svenskar har. Och ändå så använder han svenska språket.
De har ju bott öster om vissa nationaliteter. I dessa tider, om man säger.
Ja. Ja, men det är det. Det finns en kärvhet i finska som inte man, i finska mentaliteten ibland, som kanske inte vi alltid har i Sverige. Som, men det är därför...
Historiskt sett så har de väl också varit mycket mindre i Sverige, mer bondesamhälle och sådär, än vad vi har. Lite mer bistert.
Så kan det vara. Ja, absolut. Vi har en bekvämlighet här kanske. Nu ska jag inte sitta och förringa den svenska äldre historien. Det är många som har haft jobbigt här med, men det kan ju vara så att det syns i det här på ett annat sätt. Att finnarna har ju varit väldigt progressiva vad gäller modernism. Det är ju arkitektur och så vidare. Det är ju ett sånt samhälle som har älskat att omfamna den lite kärvare grejen i överlag, skulle jag påstå. Än vad kanske
ja,
det
inom, ja, Och innan andra världskriget där kring 20-30-talet var det ju ett jäkla liv rent socialt. Så att de är inte rädda för att göra förändringar.
Nej, precis. Nej, precis. Hade du koll på vad han mer hade gjort, den här personen? Jag är inte påläst om honom så mycket.
Inte just böcker och så, men det kan jag återkomma i en annan podd.
Jag tänker, men livet överlag. Jag såg att han beskrevs som tonsättare. Jag har dock inte sett vad han skulle ha
skrivit. Nej, nu minns jag inte detaljer, men han ville bli tonsättare som ung. Men han övergick till text. Han fick lite smädelse för de tonsättningar han gjorde. Så att han, jag vet inte om han tröttnar, men så lyder historien.
Aha, okej.
Okay. Så han skrev en del tonsättare. Nu minns jag inte bra vad det var, men han var definitivt musikaliskt begåvad.
Ja, vi kanske ska placera honom i tid för folk som inte har koll på honom. Att han, alltså det är 1800-talets slut, en bit in. Han började skriva någonstans 1913, va, eller någonting, jag kommer ihåg.
Ja, något sånt. Han dog 1960,
någonting, eller?
Något sånt där, ja, precis.
Ja.
Så att vi pratar ju ett språk som är ganska modernt ändå.
Jaha, oja, det här är ju ingenting i det här som jag känner att det... Det är väl snarare så att det enda som får det att sticka ut från en modern poet, det är väl vad han skriver om. Alltså att det inte är... Det är ju liksom inte, det är inte rått på det sätt som modernt rått där, utan det är fortfarande... man känner fötterna från ett rikt språk med mycket ord och mycket... Ja, många substantiv och många verb.
Ja, det är så att något är lite sådär... O du gud i sommarängen, fast han har tagit ner det på margen och gett jättestryk liksom.
Ja.
Det är på den nivån.
Ja, precis.
Och det är väldigt modernistiskt, så vitt jag har förstått saken.
Ja. Ja.
Men jag tänker, jag ska absolut ta fördjupa mig mer i den här man.
Ja, i Elmer Diktonius, mannen med namnet får man ju säga.
Elmer Rafael Diktonius till och med. Det namnet går inte av för hacken, inte ens idag.
Nej, nej. Alltså, nej, jag är fortfarande väldigt imponerad av det här namnet. Jag känner att han är ju hans öde, vad han skulle bli. Det kändes ju som att det nästan var givet med det namnet. Men det kan man ju ha sagt då i 500 år innan också, utan att det hände.
Men, ja, de samlas framför vår tionde år och samlades släkten och tänkte, nu jävlar, ska det bli en poet?
Hur ska vi egentligen få en?
Och så var det inget. Det är lite mer nirvana. På ett dagen, alla var besvikna på finska liksom.
Precis.
Så att han gjorde sin gärning, sitt öde. Det ska han
det får man säga. Det får man säga. Ja, nej, men vi rekommenderar alla att läsa Elmer Diktonius. Ni kommer inte bli missnöjda, tänker vi.
Vi kan väl ge ett tips också, om man vill göra det utan att betala böcker, så kan man gå in på runeberg.org. Där finns alla möjliga äldre texter.
Just det.
Bland annat Diktonius.
Och vill man höra mer av honom, så finns det ju på litteraturbanken.se, så finns det inspelningar med honom där han talar in. Han var nämligen väldigt glad i att tala in sina verk, vilket är väldigt trevlig grej att han har, får jag säga.
Ja, vi kan ju definitivt rekommendera en annan dikt. Vad heter den? Beethoven någonting?
Just det. Vad heter den, ja?
Beethoven kom in i mitt rum eller något sånt där. Men
ja.
Den är lite längre och väldigt kraftfull.
Ja.
Det är liksom något absurd, men man hör verkligen att han har kraften och fantasin och allt möjligt.
Ja, precis. Det kanske blir så att vi kommer tillbaka till någon dikt av Elmer i framtiden. Det här var så pass bra kvalitet så att...
Vi tänkte ju ta lite med dikten framöver då och då.
Så. Ja, men det blir ju så. Vi kanske ska prata om det. Att vårt upplägg för podden blir att vi tänker ta en längre text och sen en liten kortare text, och så ska vi varva fram och tillbaka i mån av tid och utrymme. Så att det blir ju definitivt fler dikter, så kan vi se om Elmer dyker upp igen. Det tänker jag att han gör eftersom han är så trevlig.
Ja. Och förhoppningsvis, beroende på tillgänglighet, kommer det att bli mer originaluppläsningar också.
För precis.
Det kan inte bli bättre än så.
Nej, det kan det inte bli. Även om vi har bra uppläsare i vår stab, så är det ju alltid bäst med originalet. Det får man ändå säga.
Ja, nej, men då känner jag att vi kan lämna Diktonius i Helsingfors.
Då lämnar vi, och så återkommer vi om några dagar igen med en troligen då längre text som vi har tittat på.
Ja.
Helt enkelt. Ja. Okej, tack för det, kära kollega.
Ja, tack själv.
Ja,